Hallå kära lyssnare, vi har precis släppt ett bonusavsnitt på våran Patreon som du kan lyssna på helt utan att betala en enda krona. Gå in på patreon.com/varningförbarnprogram och överväg även att stötta podden om du känner för det för att få tillgång till lite fler avsnitt och annat tramsigt som vi kommer lägga upp så småningom. www.patreon.com/varningförbarnprogram.
Hejsan allihopa och välkomna till Varning för barnprogram. Idag är det Robban som snackar igen. Hallå, hallå. Och med mig har jag Haggis här.
Ja, det stämmer. Helt riktigt.
Yes. Då är vi mitt inne i oktober nu och det är fortfarande kusligheter på gång. Har du sett några spännande skräckfilmer under veckan?
Jag satt och kollade på Midnight Mass på Netflix för några veckor sedan.
Är den bra? Jag har velat se den, men jag har inte haft liksom möjligheten.
Den är okej. Okay. Alltså, den är okej. Det tematiskt så ligger den ju väldigt nära det vi ska prata om idag. Till viss del. Så det får man väl ge den om man bara ska vara lite relevant. Men I don't know. Den är väl okej.
Ja, det var det som fick mig lite intresserad. För jag har inte vågat se någon av deras andra serier. För det är ju från samma skapare som Haunting of... vad heter det?
Haunting of Hill House och Bly Manor.
Det är samma skapare.
Precis. Hill House.
Ja, alla har sagt det. Jag såg första två avsnitten av Hill House och sen vågade jag inte se mer.
Den var i alla fall... Ja, han var bättre än det som kommit efter, tycker jag. Men de är lite olika också i mycket. Så att man får ta det som
det. Ja, men det kan jag förstå. Men det var inte riktiga sådana skräckserier vi ska prata om idag.
Nej, frågan är om dagens serier är så skräckfyllda egentligen.
Ja. Det är väl mer att vi faller in i en av mina mer, inte favorita genrer, men ändå... En genre som jag kan uppskatta väldigt mycket, vilket är ju mer skräckkomedi.
Ja, för vad är det vi ska... Eller ja, vad? Vilka ska vi prata om idag? Till att börja med.
Jo, det vi ska prata om är ju så mystifika. Inga andra lika. Så det är ju bara dags att börja kika. Hustrun hon bedårar i huset fullt av dårar. Där det sprids kalla kårar utav Adams familj.
Du.
Så...
Ja, precis. Familjen Adams. Yeah. Vad finns det för annan familj som är så ikonisk som dem, kan man ju undra.
Alltså, för vår generation så tror jag det är svårt att hitta någon. Och jag tror det även så här gränsar till nästan kanske våra föräldrars. För jag menar, familjen Adams är ju en sådan skräckkomediserie som har funnits med sedan... 70-talet, om inte ännu längre.
Just det, för familjen Adams började ju som en tecknad serie, alltså inte tecknad på tv utan tecknad i, alltså en serietidningstecknad serie som kom då, vad blir det, första gången 38 och skapad ut av Charles Adams. Yes. No relation, frågetecken.
Nej, det är väl därför de heter Adams familj, misstänker jag.
Ja, men precis. Det var också så att i början när serien skapades så hade ju inte karaktärerna några namn. De var ju bara kända som The Adams Family. När de kom då i sitt tidningsformat. Mm. Men ända sedan dess så har det ju skapats ett antal tv-serier och framförallt ett par filmer som gjort sina avtryck på olika generationer. Den första... Som jag kommer att tänka på, och den första som jag har någon form av relation till är ju den Adams Family sitcomen som kom på 60-talet med Carolyn Jones och John Astin.
Yes, du har sett, så pass, du är så cool.
Jag är så cool, jag är så himla retro, vet du.
Hipster.
Så det var egentligen min första ordentliga, liksom, vad ska man säga, upplevelse, eller det var första gången som jag verkligen såg den här familjen då, som man liksom hört så mycket om. Och jag menar, du säger att ja, men det är liksom väldigt tydligt för vår generation, men jag skulle säga att det är nästan oavsett vilka personer man frågar. Alltså jag tror säkert jag skulle kunna prata med liksom morfar och fråga så här, men vad vet du om liksom familjen Adams? Yeah. Jag är inte hundra på att han skulle ha så här stenkoll på vilka de är, men jag tror ju definitivt att alla har hört talas om dem till liksom i någon mån.
Jo,
i alla
men
fall.
Det kan jag tänka mig, men jag menar, vad är det? Du har ju filmerna från 90-talet, live-action-filmerna med bland annat Christopher Lloyd som Uncle Fester, som också blev jättepopulära.
Och det i sin tur, och det, nu hoppar vi lite framåt, men även, men ja, absolut. Så det är ju den andra liksom stora live-action adaptionen som gjordes av familjen Adams. Det gjordes ju ett antal filmer där i runt 90-talet, och nu på senare år har du ju, typ nu för någon vecka sedan så kom det ju en ny tecknad version av familjen Adams. Antingen så kommer den eller så har den kommit.
Ja, ja, för det är två den, år i mina anteckningar.
Ja, precis. Det kom väl en för om det är ett eller
2019,
två år sedan.
2019 faktiskt.
Ja, okej. Okay. Men i annat tecknad format så har ju även två stycken tecknade serier släppts utav familjen Adams. Och du upplyste ju mig om en som jag inte hade koll på överhuvudtaget. Och det är ju då så att det gjordes en tecknad serie på 70-talet redan.
Av ingen mindre än, om jag har förstått rätt, Hanna-Barbera.
Precis. De gjorde en Adams-serie som ja, som jag sett ett, två avsnitt av nu, bara för att liksom förstå vad det är, och är ju väldigt typiskt deras
väldigt
stil,
så
får man ju lugnt säga. Och vad mer, jo, det kom ju sen även då i samband med att det kom nya spelfilmer på 90-talet, så gjordes ju en ny tecknad serie som släppts eller som sändes via Cartoon Network.
Yes.
Och det är väl egentligen den serien som de flesta utav antagligen våra lyssnare är mest bekanta med.
Ja, det skulle jag säga. Jag vill påstå att det är den serien jag är mest bekant med också, för det är så jag minns liksom Adams Family. Men jag ska erkänna, jag har faktiskt sett in serien nu i förberedelse för detta avsnittet, att jag har sett gamla versionen utav Hanna-Barbera Adams Family också en gång tidigare. För de har medverkat i Scooby-Doo, nämligen, i ett specialavsnitt. Där de gjorde en crossover.
Såklart. Såklart de har. Ja, visst. Ja, de har ju varit med länge. Både familjen Adams och Scooby-Doo.
Yeah.
Så det är väl
och liksom,
rätt rimligt att de får en crossover.
Ja, jo, men precis. Och de har liksom, vad heter det? Hanna-Barbera som skapare dessutom. Så att en crossover där är ju liksom bara förväntad. Precis som med alla andra Hanna-Barbera cartoons, så kommer de ju intersekta någonstans någon gång.
Om jag får fråga dig så här då, Robban. Hur skulle du, för någon som liksom inte har någon koll på familjen Adams, hur skulle du beskriva dem då? Och du får inte använda någon låttext från valfri serie och beskriva.
Åh, nej, nu är du taskig.
Ja, jag vet, men
en Svensson-familj beskriven och skapad utav Tim Burton. Jag vet inte om det är för flummigt beskrivet, men
ja, alltså förutsatt att man vet vad en Svensson-familj och vad Tim Burton är, så absolut. Nej, men de är ju verkligen, alltså jag skulle väl säga det att de är ju mer eller mindre en, alltså ja, alltså det är ju satir. Det är ju satir utav en så här väldigt stereotyp
medelklassfamilj,
amerikansk familj. I kort och gott är det ju det, vad det är. Men det är också det att när jag kan säga så här, när jag var liten så trodde jag att de var, på ett eller annat sätt så var de monster nästan. Mm. Men det är lite den vibben man får kanske av den familjen. Yeah. I liksom, om man liksom bara vid första intryck får man väl säga. Ja,
jo.
Och vänta, nu det dök upp någonting här. Jag talar om det där. Yeah, jag blev distraherad av någonting bakom.
Vad knäpp.
Vad sa jag förresten? Jo, jag höll på att beskriva familjen här. Ja, vi tar om det därifrån. Ska vi se. Jag skulle ju beskriva familjen Adams som mer eller mindre en satir utav den typiska amerikanska kärnfamiljen med allt vad det innebär. Och man skulle ju kunna tänka sig eller tro att, alltså vid första anblick, att det här handlar om en typ av en monsterfamilj. Men det är ju faktiskt inte det när man kollar på det mer än ett, liksom, ett par avsnitt. De finner ju liksom en lycka eller en fascination i allting som är makabert, och de skiter fullständigt i vad någon annan tycker om dem. Vilket är lite beundransvärt, får man ändå ge dem. Men som personer eller som familj så är de ju inte annor... Ja, okej, nu hör jag på sig att de inte är annorlunda. Det var väl lite fel ordval.
Det är väl... Ja, precis. Men jag förstår vad du menar, för att det är liksom så här, för dem är de helt normala. Men för allmänheten så är de sjukt makabra.
Om du fick välja en eller två favoritkaraktärer från familjen Adams, vilka skulle du välja då?
Alltså jag är nog rätt basic där, så att det är väl i alla fall saken, eller på engelska The Thing.
Mm-hmm.
Och sen tror jag, vill jag väl påstå, antingen Gomez själv eller kusin It.
Okej, okay. Ja, intressanta val. Jag är ju med dig på jag är verkligen med dig på Thing. Men det är väl också för att,
yeah.
Ja, hur ska man förklara det? Nej, men jag tror att det är väl ändå den karaktären som sticker ut mest.
För att vara en vad heter det? En stum karaktär, så är han ju, han eller förlåt, den. Väldigt emotionell och väldigt så här, förmedlar väldigt mycket information, känslor och karaktärsdrag och personlighet bara från en enkel handrörelse, om
aha,
man kan uttrycka det så.
Ja, och det är väl egentligen att det kanske ligger främst i det här med att med våra relationer till 90-talsserierna som kommit, alltså både till viss del filmerna och men framförallt den tecknade serien, där Thing har mer av, alltså spelar en större karaktär än vad han gjort tidigare.
Yeah.
Personligen så är jag ju, om man kollar till de lite äldre serierna, så är ju definitivt Gomez och Morticia två starka favoriter. Men det är ju, det är svårt att inte tycka om dem. Det är väldigt svårt att inte tycka om dem. Tycker jag. Alltså, ja, personligen får jag väl ändå säga det. Men det är ju som det är. Och Lurch, deras butler, är ju... Han har också mer av en roll i de lite äldre serierna. Framförallt då sitcomen från 60-talet. Där han faktiskt, han har väl inte så jättemycket att säga, men han är mer av en karaktär mer än vad han har blivit nu senare då, som är en bakgrundskaraktär.
Ja, precis. Han är bokstavligen en butler som är där för att öppna dörrar och liknande.
Typ så. Då ska vi ta och prata om nästa familj som jag ändå tycker har en liten koppling till den andra, till den första familjen vi har pratat om idag.
Det skulle vi absolut kunna säga. Jag menar, nu lämnar vi... Var i USA är det de bor? Kalifornien?
Ja, möjligt.
Ja, vi lämnar i alla fall USA och beger oss till andra änden utav jordklotet och landar någonstans i Mellansverige, skulle jag vilja påstå.
För vilka är det vi ska prata om nu?
Vi ska prata om en nyinflyttad familj som har flyttat hela vägen från Transylvanien och precis bosatt sig i Sverige för att mamman i huset har fått jobb på en blodbank. Vi ska prata om familjen Rysberg.
Vad kan du berätta om familjen Rysberg? Jag som har as dålig koll på det här innan du nämnde det för mig för det här avsnittet.
Alltså, jag ska erkänna, jag har också inte superkoll på familjen Rysberg, men i min mening så är det en försvenskad, SVT:s försvenskade version utav familjen Adams, ungefär.
Visst är det härligt med försvenskade versioner av allt.
Alltså, det jag kan förstå så här, det har sin charm. Och det har sin tanke med det. Grejen med familjen Rysberg är ju att det är ju en serie som är gjord för barn. Uppenbarligen. Mm. Familjen Adams har ju inte riktigt den, ska vi säga, den målgruppen på samma sätt. Det är mer familjeunderhållning, även de animerade serierna som vi uppväxte med och tycker väldigt mycket om och väldigt fästa vid. Mm. Så är ju denna familjen Rysberg-serien gjord bokstavligen för barn. Jag tror den sändes på Barnkanalen från början. Om den inte sänds fortfarande på Barnkanalen. Till och med.
Vad man kan säga då om familjen Rysberg, för de andra 100 lyssnarna som inte har koll på vad det här är för någonting. Som du sa, familjen Rysberg är ju en familj som flyttat från Transylvanien och hamnat någonstans i Sverige för att anpassa sig till ett typiskt svenssonliv, får man väl lugnt säga. Om det går så där
skit. Försöka smälta in.
Ja, precis. Bland sina grannar. Precis. Och det går väl som det brukar göra när det handlar om kulturkrockar, är väl rätt ord i det här sammanhanget.
Ja, men det tycker jag. Och det är ju ett väldigt intressant försök till att göra en sitcom för barn, märkte jag när jag tittade på avsnitten. För vad mycket laugh tracks det är.
Vad mycket laugh tracks.
Och gud så mycket rysliga, alltså ursäkta mitt försök till en ordvits på deras nivå, men alltså åh.
Det är mycket,
jag är svag för ordvitsar.
Ja, jo, men det vet du ju. Och det,
ja, och du är göteborgare så att du har också dem.
Ja, det ska man inte stryka under stolen. Det var några vitsar som jag tyckte var lite småroliga, men mycket är så här lite för,
det var väldigt,
lite för on the nose i vissa, ja, i vissa sammanhang. Men de är ju också, och det ska ju sägas, det här är en familj utav vampyrer.
Ja, nästintill helt
hållet. Nästintill helt hållet, men ja, i stor utsträckning. Alla är, de är ju alla monster, ja, om inte annat. På ett eller annat sätt.
Ja. Vi kanske ska introducera deras namn.
Ja, kör du.
Vi har ju, eller i alla fall personer som är med, för det är ju ändå rätt så här kända ansikten.
Absolut.
Vi har ju Marcoletto Salo, eller Marcolio, som spelar pappan i familjen, Drak-Olle. Vi har Peter Mede, som är hans fru, som bara rakt upp och ner kallas för Bettan. För Bett. Haha.
Yeah, I got it.
Mm. Och sen så har vi Happy Jankell som spelar, hur uttalar de hennes namn? Vampyrell. Vilket också är, och sen så har du utstickaren i familjen som spelas av, vad heter hans namn nu? Tappar jag det? Du kanske har bättre koll på vem det är som spelar.
Det har jag inte. Ja, jag har inte koll på, ska se om jag kan få upp det här någonstans. Han spelas ut av en Julius Hugosson.
Ja.
De två sista här har jag inte koll på överhuvudtaget. Jag, som vi sa förut, jag har bara hört Happy Young Kells namn i något sammanhang, men det är ungefär så långt det sträcker
sig.
Ja,
samma här. Samma här, jag har hört hennes namn komma upp och dyka upp på flertalet ställen, men kan inte placera det.
Men om man skulle...
Men ja, det...
Kör på, ta det.
Nej, fortsätt.
Nej, kör.
Jaha, jag skulle bara säga, ja men det är väl ungefär det man kan säga för att introducera familjen Rysberg.
Yes. Har du, av det lilla som du och jag har sett, var... Ja, vad kan man säga egentligen om den här serien? Som sagt, det är mycket puns. Det är väldigt barnfokuserat. Det är ju som sagt en barn- och ungdomsserie.
Ja, alltså så här, det är en serie jag troligtvis hade tyckt om jag hade varit i liksom så här 10-årsåldern som denna serien är uppenbart riktad till. Nu när jag har sett den lite i efterhand så kan jag ju uppenbarligen se vart mycket av inspirationerna kommer ifrån och därav se potentialen i serien, och hade SVT gjort den som en liksom ordentlig sitcom för liksom familjen med familjeunderhållning, så hade den kunnat vara väldigt rolig, tror jag. För den har uppenbara inspirationer då från, som vi har redan nämnt flertalet gånger, familjen Adams, och framförallt då callbacks till den gamla serien från, vad sa vi, 60-talet.
Just det.
Den riktiga svartvita sitcom-serien. Men även med mycket det här med kulturkrockar och vampyrskämt, även referenser till, väldigt starka referenser till Takai Waititis film What We Do in the Shadows. Som handlar om vampyrer som lever liksom gömda i dagens samhälle och försöker smälta in. Som är en väldigt, väldigt rolig mockumentär och skräckkomedifilm. Det har vi ett årtal den är gjord på nu, men inspirationerna finns där, och det där jag säger att det hade funnits potential i att kunna göra någonting väldigt, väldigt unikt och underhållande för SVTs mätning av just denna serien. Om man inte hade valt att gå på barnprogram.
Det ligger något i det du säger, absolut. För jag, när jag tänker på det så reflekterar jag lite över de, alltså sitcoms som man själv såg när man växte upp. Det absolut närmaste som liksom kommer till tanke är ju egentligen Svensson Svensson. Och hade man TV6 när man växte upp så såg man kanske även ett par andra, typ Våra värsta år, Married with Children som det heter på engelska.
Ja, just det, ja.
Och jag vill ju minnas att jag såg dem när jag inte var, inte jätteung förvisso, men jag var ju inte, alltså jag var väl i tonåren där någonstans. Och jag menar, Svensson har man väl sett i, när man egentligen var ännu yngre, alltså det går ju på julafton och hela köret. Och det är ju ändå någonting som man som barn kan skratta åt. Det är liksom inte för att det är svår humor eller så, men lite som du säger, att om man jämför med typ familjen Rysberg då, som är väldigt väldigt inriktad på barn, vilket egentligen inte är något, alltså det är inget fel med det, det är kul att de gjort den här serien, och den har ju blivit väldigt hyllad i olika sammanhang. Jag tror att serien fick Kristallen något år.
Ja, det är fullt möjligt.
Lite prestige, får man ändå säga.
Ja, absolut.
Lite prestige.
Den har ju liksom så här gjort sitt arbete, och den är ju förvånansvärt välproducerad för att vara liksom det den är. Men det är väl någonting som har med att det finns liksom baktanke i det SVT har gjort med den.
Men det som jag skulle vilja ha sett i en sån här serie är ändå att hade det varit mer så här, balans mellan att vara inte, liksom, inte barnslig humor, men barnvänlig humor, mot att gå lite mer till någonting som, ja men det här skulle hela familjen kunna sätta sig och kolla på och ändå tycka att det var underhållande, även om man är som några år äldre då än kanske, jag vet inte riktigt exakt vilken åldersgrupp de vill rikta sig till, men jag tänker någonstans mellan kanske så här 7-12, alltså någonstans där. Men jag tror inte som vuxen har man så mycket av att sitta och kolla på den här. Det är mer, som jag har förstått det då, så är det ju väldigt mycket gästskådespel. Alltså det är, jag kollade på någon lista förut. Och det är ju sjukt många namn där som man känner igen. Och framförallt att man känner igen, som vi växte upp med då, Markoolio. Som också gjort en hel del barnprogram genom åren och andra tv-serier. Som kanske inte alltid har varit, eller ja, det har ju varit mycket som är väldigt så här barnfokuserat, alltså strikt för barn egentligen.
Jo, men precis.
Men om man ska göra någonting i den här stilen, så har det varit roligare att se den mer som en, som vi var inne på då, familjeunderhållning, än mer än en barn- och ungdomsserie. Jag tror, som sagt, potentialen finns säkert där. Yeah. För att göra någonting som kan slå till en större publik. Om det är det man liksom vill få ut av det, såklart. Men det är klart, som barnprogram kan jag ändå se att jag också, som om jag hade varit i liksom den tänkta åldern, så hade jag antagligen tyckt att det här var väldigt kul också.
Ja. Yeah. För jag menar, de har ju, alltså jag bara kollade igenom nu gästlistan när du nämnde det, och det är ju väldigt stora namn som är med. Så att, och speciellt för vårt barnprogram också, så är det ju väldigt imponerande.
Det är också SVT. De har
det är det ju. Det är
liksom, de har möjligheterna att ta in lite olika folk.
Jo, men det är bara på ett sätt förstärker min åsikt om att det finns mer potential i den än vad som görs med.
Mm.
För jag menar, den enda gången, enligt min åsikt, att en vuxen vill sätta titta på detta är om man har en extrem förkärlek för väldigt, väldigt dåliga ordvitsar. Där liksom var tredje skämt är "det suger att vara vampyr", och någon svarar med "det är det som är poängen".
Avslutningsvis här nu då, så skulle jag vilja fråga, vad ser du för, eller vad ser du för så här typiska skillnader eller likheter egentligen mellan familjen Adams och familjen Risberg?
Ja, den största skillnaden direkt är ju att familjen Risberg faktiskt är monster jämfört med familjen Adams, som är normala människor som bara tycker om makabra grejer på ett väldigt intressant och romantiserat sätt. Mm. Som vi pratade om tidigare. Så det är väl den största skillnaden. Men likheten är väl egentligen att de försöker leva ungefär samma typ av, vi kan väl kalla det Svenssonliv, liksom en idé utav liksom ett normalt familjeliv, om vi säger så, under sina egna skruvade förhållanden.
Ja, men absolut. Och där kan man väl ändå säga att, ja, familjen Adams, de lever ju egentligen sitt eget liv, även om de, som sagt, kanske inte alltid bryr sig om vad andra tycker och tänker om dem.
Nej.
Men som familj är de ju väldigt, som, ja, ändå glada tillsammans, får man ju säga. Och jag vet inte riktigt hur det är med just familjen Risberg i den utsträckningen, men ja, det är klart att de försöker också att anpassa sig till ett mer, ja, vanligt liv, tänkte jag säga. Men du fattar vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar.
Och ja, som sagt, den ena familjen är monster, den andra inte. Och det är väl egentligen där den största skillnaden ligger i. Även om, som sagt, mycket är inspirerat av liksom sin föregångare.
Ja,
så,
definitivt. Så familjen Adams, helt klart familjevänligt för hela familjen, skulle jag säga. Jag skulle även kunna rekommendera liksom att gå så långt tillbaka kanske, om man har tid och ork. att titta på originalserien från 60-talet om man vill uppleva riktig, riktig nostalgi för hela familjen.
En riktig gammal sitcom, om man känner för det. Den enda, ja, apropå det då, den enda kommentaren som jag egentligen har kring familjen Rysberg som störde mig en del när jag kollade på det, ja, var ju att de också använde sig av laugh track.
Ja, jo ja, oh ja. Jo, men det är ju för att försöka återskapa den här.
Ja, och just den delen tycker jag inte funkar jättebra.
Men jag förstår varför, för humorn hade inte träffat på samma sätt om de inte hade haft ett laugh track.
Nej. Och det är ju lite tråkigt, faktiskt. Det hade varit kul att se det lite mer, alltså, rappt, rakt på med humorn. Istället för de här pauserna som ändå finns då mellan, ja, mellan skratten. Det känns som en liten... Det känns ju som en tidsstämpel, om inte annat.
Ja, men det gör det.
Och väldigt typiskt amerikanskt att ha laugh track. Och nu säger inte jag att det inte finns svenska serier som har lyckats, nej, med det heller, och att det liksom ger en bra effekt, men
det märks väldigt.
Det känns lite, ja, det känns lite förlegat. Ja. Det känns lite förlegat.
Ja, jag skulle bara vilja säga i så fall då, på den punkten om laugh track, att just denna laugh tracken känns ins artificiell.
Den ligger lite så här, den ligger lite så här i bakgrunden så man knappt hör den också.
Precis.
Det var i alla fall min uppfattning när jag lyssnade på, eller när jag kollade på, jo, på serien här om dagen. Men hör du, det är dags att avrunda här nu. Det är, ja, det är som sagt, det är mitten i månaden. Vi har fler skräckspecial som kommer här nu inom en kort tid. Så med det sagt,
tack så mycket själv.
Tack för idag, Robban. Tack till alla ni som har lyssnat, och vi ses igen om en vecka.